Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Vad ska vi prata om idag då?
Idag ska vi prata om prestationsångest. Till och med rakat benen.
Ja, exakt. Snygga underkläder.
Jajamän.
Hela köret.
I'm a boss and bitch.
Nej, men jag ryser.
Till alla er som lyssnar. Om jag får höra en till uppmaning att du borde göra Vasan, så lovar jag att jag kommer blocka er. God morgon.
Och där stängde alla av.
Nej, men jag tänkte, vi har ju så många som lyssnar på sin morgonpromenad på tisdagar.
Ja, och så på löprundor.
Jajamän. Så det här är ju ett god morgon. Jag hoppas att du har en fantastisk tisdag och att din dag efter det här kommer bli alldeles, alldeles fantastisk.
Wow, vi sätter liksom ribban för dagen.
Jajamän.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Jag är lite trött idag, men jag mår bra.
Det är ju lite konstigt eftersom du har haft världens staycation.
Ja. Nej, men jag kunde inte somna igår. Jag befinner mig just nu i något sånt här att det är någonting som skaver. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är som skaver. Mm-hmm. Och jag tänker väldigt mycket på vad det är som skaver. Du vet, när det är någon olustig känsla. Jag känner mig liksom tillfred, så jag kan inte somna riktigt. Jag vaknar. Jag är liksom orolig i kropp och själ.
Skulle det kunna vara att Robinson är igång och du inte riktigt, för du får ju inte se avsnitten i förhand.
Mm.
Att du inte riktigt vet vad som komma skall?
Ja, jag har funderat lite på det. Mm. Om jag kanske är så här att jag kanske tar åt mig och är mer orolig än vad jag faktiskt har trott åt. Mm. Så här, att samtidigt så, ja, jag tror kanske borde jag, nej, jag tror att det är mycket annat också kanske underliggande kring andra så här jobb och aspekter och sånt. Mm. Men jag vet att det kan mycket väl vara det här med Robinson. Alltså, nu får ju jag otroligt mycket pepp och kärlek. Mm. Och hejar upp. Ja, det är fantastiskt.
Med all rätt, det förtjänar du.
Ja, men jag får ju också en del hat.
Mm. Har jag. Vill vi ta upp den lilla livestreamen som utspelade sig igår? Nej, jag såg bara idag, för de har ju lagt upp den. Mm. Ja.
Eller vilka menar du?
Din.
Jaha, vem har lagt upp den?
Jag vet inte, kanske är borttagen, men jag såg bara i morse att det fanns en.
Jaha, för han la ju upp den, men han, så här, Din åkte ju ut i avsnitt 1. Han klamrar sig fast fortfarande. Det är han och Fabian. Han kan inte riktigt släppa Robinson. Nej. Och han kommenterar om allt och alla. Och han liksom inte fattat vad Robinson är riktigt. Och
han blev ju väldigt kränkt.
Han blir ju kränkt för allt. Men sen ska vi inte glömma att så här, Dean var ju faktiskt, han tyckte ju också att prostitution och Paolo Roberto är en skön dude på ön. Och hade väldigt många konstiga resonemang om kvinnor och sexism och jämställdhet. Så att jag är inte förvånad.
Nej.
Men han spelade i alla fall in en stream igår som han lade upp, där han i princip går igenom alla deltagare och kallade mig för jävla kärring. Han kallade Elias för wimp. Han gick på Johanna. Mm. Väldigt grovt. Mm. Alltså så här, jag och Johanna drar inte jämt. Men ingen ska få höra sånt där, och ingen ska, nej, bli behandlad så där på det sättet. Så att sättet han pratar om Johanna och sättet andra människor pratar om Johanna är inte okej.
Okay.
Och nej, men han betedde sig som ett jävla rövhål, rent ut sagt. Mm. Så att jag filmade det han sa om mig och Elias.
Mm.
Och la upp på min story att bara så ett, du gnällde mer än Elias. Två, Elias är skön.
Mm.
Och det är inte du. Get over it.
Ja.
Alltså, det är jag och Elias skrattar ju åt det avsnittet där jag kallade honom för curlad och att han är bortskämd och gnällig. För att det hände för 6 månader sedan. Vi skrattar. Jag och Hayes skrattar också om sättet han åkt ut. Att han felaktigen gav mig alltså handen.
Mm.
Det är det vi gör. Vettiga människor gör det.
Men
han kan inte hantera det. Så han lever fortfarande kvar i den jävla Robby som bubblar 6 månader efter.
Ja, synd om honom.
Det är väldigt synd om honom. Men så det är det. Så jag fick ju en... Alltså fick meddelen till mig om att min adress hade lagts ut på Flashback och att där folk hade diskuterat att den uppnosiga slynan borde tystas.
Åh, herregud.
Mm, så att det är väldigt mycket män som är kränkta nu. Och jag var lite så här, är det det jag är orolig för? Nej, det är jag faktiskt inte dugg. Så jag vet inte, jag måste liksom sätta fingret på vad det är som skaver inom mig.
Mm. Men är du fortfarande inne på Flashback och gräver?
Nej, jag är faktiskt inte. Bra. Jag efter vi spelade in förra veckan, då sa jag bara, nej, jag ska inte gå in. Och sen så gick jag ur, det finns en så här Robinson-podden eftersnack på Facebook.
Mm.
Och de är rätt sköna, för det är ändå relativt vettiga människor som är med. Men jag gick ur den. Jag läser bara det som folk skriver till mig på min Instagram.
Mm. Bra,
ja, så det... Men jag vet inte, jag får komma på det.
Mm.
Men annars så är det väl, it's all good.
Skönt.
Ja.
Mm.
Hur mår du?
Nej, men jag mår väldigt bra.
Mm.
Jag känner mig idag som en så här boss lady.
Mm.
Vilket kul. Jag började dagen med en lång promenad med min kompis Filippa. Det var väldigt behövligt.
Mm.
Jag vet inte om jag har berättat det, men jag har ju en liten så här spirituell sida av mig, vilket hon också har.
Mm-hmm.
Så vi pratar mycket om det och så energier och sånt. Så det är kul att kunna byta såna tankar med någon som också upplever samma sak. Liksom.
Jag håller på med stenar och sånt också då?
Nej, faktiskt inte. Nej. Men jag skulle vilja.
Ja, okay.
Alltså, jag är väldigt så här, mottaglig för sånt.
Du borde ju skriva till Josefin Dahlberg. Mm. Hon har ju det här Ola Moon. Ola La Moon.
Exakt.
Ola Moon. Ja.
Nej, verkligen. Jag skulle vilja öppna upp den sidan mer av mig själv. Men jag vet att det låter konstigt.
Nej,
för de som, men... Jo, men för de som inte, till exempel min partner Robert då. Han är väldigt så, nej, det är hokus pokus och liksom så. Och min pappa är likadan. Men jag menar så här, ja, då får väl de tycka det.
Ja, skadar det någon? Nej.
Nej.
Och det är ju intressant. Kör, bejaka din spirituella sida, känner
jag. Nej, men annars är det väldigt bra.
Kul.
Vad ska vi prata om idag då?
Idag ska vi prata om prestationsångest.
Mm.
Mm.
Hur känner du inför det?
Nej, men jag är taggad på det här avsnittet.
Ja, jag med.
Jag tror att du är mer taggad på det än vad
jag
är.
Det här är ju min hjärtefråga.
Exakt, det här är ju din scen, skulle jag säga.
Ja.
Så att jag tycker det skulle bli roligt. Vi har fått otroligt mycket DMs om detta.
Verkligen. Och vi har ju fått otrolig respons från förra avsnittet. Vi kanske ska börja där.
Ja.
Wow.
Vi kommer att få göra ett avsnitt till på det.
Ja.
Jag vill ju så gärna ta in Caroline. Så vi kommer att göra en uppföljningsavsnitt på det.
Mm.
Och vet du vad jag insåg?
Nej.
Vi spelar in avsnitt 7 idag.
Nej, det är 6.
Är det?
Ja, 7 med inte.
Ja, exakt. Jag ligger ju fel i mitt tänk. 6, så vi har bara 4 avsnitt kvar.
Ja,
för vi sa ju att, så här, att vi bara ska spela in 10 avsnitt.
Ja.
Och det är lite upp till er. Ska vi fortsätta eller ska vi inte fortsätta?
Mm.
Så att vi får väl se lite.
Mm. Spännande.
Mm.
Ja.
Men prestationsångest, det är...
Jag skulle vilja veta, vad har du för relation till det? Eller har du någon relation till det?
Det här är så sjukt, men min prestationsångest har kommit på äldre dagar.
Mm-hmm.
Mm.
Mm.
Jag hade ingen prestationsångest när jag var ung.
Nej.
Inte alls. Men den har kommit nu på senare tid.
Mm.
Vilket är väldigt konstigt, för när den kommer över mig så blir jag så ställd för att jag vanligtvis inte bryr mig så mycket. Så jag kan...
Nej.
Om någon ska försöka tävla med mig eller någonting, då är jag så här, ja. Då kan jag typ stanna till och låta den andra vinna. För jag är liksom inte, det, det krävs för att jag ska tända till. Ja. Men när jag väl tänder till så då jävlar, då är jag all in för prestation. Men så att när den här prestationsångesten nu på senare tid har sköljt över mig, då blir jag väldigt ställd och jag får den liksom dröjer sig kvar.
Mm.
Jag blir väldigt dränerad på energi av det. Och jag blir väldigt så här orolig, obehagligt emot. Alltså, det skakar om mig, det rubbar om mig.
Mm. Men vad tror du att det beror på att det har kommit nu? Eller?
Jag tror väl också så här att jag på äldre dag, det kom efter jag fyllde 30.
Mm.
Jag på äldre dag nu, alltså äldre dag, det låter som jag är 50 år gammal. Alltså Johanna, jag är fan i min bästa...
Mm.
Bästa tid. Jag tror att nu efter jag fyllde 30 att jag har börjat sätta upp högre mål för mig själv, ännu högre.
Mm.
Att det har blivit mer så här, mycket mer som står på spel.
Mm.
Jag har fler ögon på mig.
Mm.
Jag har gjort så mycket som nu mina tidigare prestationer börjar mätas mot mina nya prestationer.
Mm.
Nu är det lite så här, okay, men det där har du redan gjort, det där kan du redan med Johan. Det där var ingen match för dig, det är bara att göra. Så nu tävlar jag ju mot mig själv.
Mm.
Och den är jobbig.
Mm.
För att om jag ska tävla mot någon annan, det är fortfarande så här, jag kan fortfarande... Ja, det, ah. Men om jag ska börja tävla mot mig själv nu... Jag hade inte velat tävla. Alltså,
nej, en fan, tuff motståndare.
Exakt, fan, jag är ju fan skräckenjagaren ibland. Så jag fattar ju. Jag börjar förstå vad andra liksom. Ja. Men så att, ja. Och jag tänker väldigt mycket på, för jag tänkte på det i tävlingar.
Mm.
I till exempel Robinson.
Mm.
Att jag satte så stor press på mig där för att det förväntas ju att jag ska prestera i tävlingar.
Mm.
Jag är någonstans där för att prestera i tävlingar. Och det är... Och nu så sitter ju alla hemma på sin kammare och förväntar sig att det där kommer du ta lätt, det där är din grej, det där ska du klara Johanna, det där med din bakgrund, det där med vad du jobbar med idag, det där är ingen match för dig. Så att, ja.
Mm, jag fattar.
Mm.
Intressant.
Mm.
Alltså min prestationsångest kom, skulle jag säga, när jag gick i femman eller sexan. Eller det var då jag liksom först märkte av den. I femman så började jag på cheerleading.
Med pompoms?
Ja, nej, det är inte pompoms, men gymnastik och dans typ.
Ja, men, fick ni ha pompoms?
Nej, vi hade inte det. Det var inte liksom så amerikansk cheerleading, utan det är mer liksom...
Fan, jag hade älskat om det var pompoms.
Ja. Men i alla fall, då började jag där med min kusin och efter ett halvår så kom det på tal att vi skulle delta i en tävling.
Mm.
Och då slutade jag direkt, bara för att så här, jag vill inte tävla.
Mm.
Så då började jag så här, eller min mamma lade märkt till så här, gud, det är väl inte en big, det är bara kul att tävla med laget. Jag var så här, nej, absolut inte. Och sen så i sexan när vi skulle få betyg för första gången, det var då, alltså typ panikångestattacken och sånt började. Och min lärare då som vi hade då, mentor, behövde kalla in till liksom samtal med mina föräldrar att så här, Maja, liksom, ta det här allt för seriöst det här första året, de får betyg och liksom... Det ska bara vara en liten så här test inför framtiden. Men Maja, hon liksom... Ja, jag kunde inte nöja mig med någonting annat än ett A liksom, redan då. Ja. Och jag har funderat lite på, för jag har ju gått till x antal psykologer och livscoacher om så här, vad det kommer ifrån. Och det är så här svårt att så här, säga att ja, men det var den där händelsen eller det som liksom utlöste det. Det är väl liksom flera faktorer som spelar in. Men jag tror... i efterhand att det beror på att jag kommer från en sån prestationsinriktad släkt. Mm. Att jag har vuxit upp i en miljö där min morfar är komiker, min morbror är golfproffs, min mosters man är också golfproffs, vi har en landslagschef, någon är duktig på fotboll, någon är artist. Alltså alla har ju en väldigt framgångsrik prestation som de är bra på. Alltså alla personer i min släkt. Och jag tror att jag undermedvetet ville prestera för att liksom vara lyckad i deras ögon.
Kände du någonstans också att du ville prestera kanske för att passa in lite?
Absolut. Mm. Och det lättaste som, eller det jag tog till mig, det var ju att liksom den rollen jag fått i släkten, det var att jag var duktig i skolan.
Mm.
Så att det blev ju liksom min identitet. Så jag tror därför, det var då det liksom började. För jag märkte typ att jag ville bli bekräftad i släkten, tror jag. Ja, men speciellt där när man börjar komma in i tonåren, sexan, sjuan. Och ja, då märkte jag är duktig i skolan. Om jag liksom ger allt så kan jag knipa åt den platsen liksom. Ja. Så det var då det började.
Mm.
Men ja, och till en början så var det ju bara anknuta till skolan. Och jag skulle säga att det typ bara eskalerade för varje skolår som kom liksom. Ja.
Hur känns det nu? Alltså ja, men nu har du slutat skolan, nu jobbar du, nu liksom lever du ett annat liv. Du har ju gått mer i ett vuxet liv. Hur skulle du säga att det skiljer sig, din prestationsångest idag kring alltså, mot hur det var förr?
Alltså nu är den mer kopplad till jobb och träning eftersom jag går inte i skolan längre, pluggar inte. Och jag skulle säga att den inte är lika påtaglig. När jag gick i skolan så hade jag det varje dag. Alltså jag fick minst kanske 5 panikångestattacker i veckan. Grät varje dag. Medan nu kanske jag får en sån attack en gång i månaden. En gång varannan månad. Och sen så ibland så kan det liksom, ja men minst någon gång i veckan så sköljer det över mig att så här, jag blir jättestressad över någonting. Men det har blivit betydligt mycket bättre än vad det var när jag gick i skolan. Alltså det var som allra värst i hösten 2018. Då gick jag i tvåan på gymnasiet. Tror jag det var. Ja. Och då var det som allra värst. Och jag har faktiskt skrivit ett blogginlägg om det. Eller som jag skrev i den perioden som jag tänkte läsa upp. För att jag kom bara misstag in på min blogg igår och så såg jag, läste igenom det här inlägget och tänkte jag, det här passar väldigt bra och det beskriver väldigt, eller beskriver den situationen som jag var i just då. Så, december 2018. Hela hösten har präglats av svackor. Har försökt att ändå se det positivt, blicka framåt. Men förra veckan kände jag att jag inte orkade mer. Orkade inte må så här dåligt. Den här hösten har varit väldigt turbulent för mitt psyke. Har uppnått en helt ny nivå av stress och flera gånger har jag varit nära den berömda väggen. Som mest stressad var jag kanske nog under perioden jag skulle ta mitt körkort i slutet av september. Mailen var full, prov i alla ämnen på samma vecka och så körkort på det. Jag gick nästan sönder och var likgiltig inför exakt allt. Levde i min egna bubbla, orkade knappt umgås med min familj och min pojkvän. Var helt tom på känslor, grann så här. Stackars lilla tjej. Kände ingen sorg, ingen glädje. Den månaden fick jag inte ens min mens. Förmodligen för att kroppen var tvungen att lägga fokus på att dämpa mitt ständiga stresspåslag. När jag väl tog mitt körkort kände jag inte mig ens lycklig. Hade mest tankarna på nästa backe som jag skulle ta mig upp inför. Nästa prov, nästa inlämning. Sen den perioden så har väl livet gått lite upp och ner. Så som det blir när mörkret lägger sig. Vissa veckor roligare än andra, men kunde ändå hantera det. Men förra veckan rann bägaren över för lilla Maja. Kroppen sa ifrån. Hon hade varit stressad hela veckan, gråtit dag efter dag. Och mitt under en lektion i skolan så brast det. Jag började skaka och svettas och visste inte hur jag skulle hantera situationen. Brast till slut ut i gråt. Allt kändes omöjligt. 6 provinlämningar låg schemalagda onsdag till fredag. Kände mig återigen tom. När jag väl gör någonting så vill jag göra det till 110%. Jag vet vilken nivå jag kan leverera och av den anledningen förväntar jag mig att jag även lever upp till mina krav jag har på mig själv. Dock har jag väldigt kämpigt med att se någon slags rimlighet i det hela. Det är liksom inte rimligt att kunna allt i alla provinlämningar när de förutsättningar man tilldelas är rent ut sagt kassa. Att ha de här kraven på sig själv när jag har 6 provinlämningar på en och samma vecka är liksom inte rättvist mot mig själv. Det förstår jag också i efterhand. Men jag har ibland svårt att syra över min prestationsångest. Den tog koll på mig förra veckan, slet själen i bitar. Grät så mycket så jag fick kramper i magen. Allt jag ville var att hoppa av skolan eftersom jag inte kände att jag kunde göra något annat än att plugga. Jag går upp. Innan skolan så pluggar jag. Pluggar så fort jag kommer hem och så sitter jag och pluggar fram till klockan är 22. Ibland ännu senare, om jag måste. Jag pluggar cirka 8 timmar varje dag utöver skolan. Vad är det för liv egentligen? Är det ens värt det? Som jag skrivit förut så är det mitt immunförsvar som alltid får ta den hårdaste smällen när jag är stressad. Har av den anledningen varit förkyld under hela hösten. det här har verkligen gjort mig så himla ledsen eftersom jag får så mycket energi av träning. Att få komma bort från alla måsten och bara få svettas ut till bra musik är bland det bästa jag vet. Sen augusti har jag nog varit på gymmet 6 gånger totalt. Det gör mig så ledsen eftersom jag vet att jag skulle klarat av hösten mycket bättre om jag bara fick lite motion. Jag har försökt göra det bästa av situationen, tagit promenader varje dag och nu även börjat med yoga. Vågar knappt tänka på tanken och hur mitt psyke hade mått om jag inte aktiverat kroppen på något plan. Och vart vill jag komma med det här inlägget? Jag vet ärligt talat inte. Det är bara skönt att få skriva om mig lite. Nu ligger fokuset på att försöka ta mig igenom de 5 sista sakerna vi har i skolan innan lovet. Försöker tänka att jag ska vara nöjd så länge jag gör mitt bästa. Det mindsetet har fungerat bra de senaste dagarna. Känner mig fortfarande lite nere men betydligt mycket bättre i jämförelse med förra veckan. Försöker fokusera på att jag snart ska få resa med min fina pappa. Det tänder en gnista om hopp och längtan inom mig. Under resan ska jag verkligen fokusera 100% på att slappna av. Träna om kroppen tillåter, äta god mat och läsa böcker. Ta hand om min stackars lilla kropp helt enkelt.
Fan, vad mörkt.
Ja, nej, men jag blev så här jätteberörd. Jag läste det igår och började gråta.
Vad vill du säga till lilla Maja idag?
Nej, men alltså jag blir ju bara så här ledsen bara.
Mm. Jag ser det på dig att du blir det. Och jag tänker också så här som vi har pratat om innan att du nu liksom du har liksom valt inte en helt annan bana, men du har valt att göra något helt annat.
Ja.
Känner du lite så här att du kan ju bli vad du vill idag.
Mm.
Men du har inte behövt sätta den pressen på dig själv då.
Alltså det här är någonting jag har diskuterat jättemycket med psykologer om. Så här, varför satte jag mig alltså sån press på mig själv? Mm. För att jag alltid vetat att jag vill inte plugga vidare.
Nej.
Så att så här, vad fan spelar det för roll om, alltså så här, så länge jag hade varit godkänd så hade det direkt gott och väl liksom. Mm. Men jag vet inte. Någonstans så jag vet inte. Jag har så svårt att när jag tar mig an någonting så vill jag alltid göra det till 100%.
Mm.
Och när man redan i sexan inser att när jag ger 100% så kan jag få A i alla ämnen. Då blir det så svårt för mig att göra någonting annat sen. Och typ jag såg i texten att jag hade skrivit så här, så länge jag gör mitt bästa så ska jag vara nöjd.
Mm.
Och jag gillar det citatet jättemycket för att det ska man. Till exempel i matte, jag har aldrig fått högre än ett C i matte. Även om jag har suttit hela natten och pluggat. Och det har jag varit nöjd över för att ha gjort mitt bästa. Och jag har alltid varit nöjd så länge jag fått ett C liksom. Men i alla andra ämnen så vet jag att jag kan få ett A.
Men tror du inte också att man flyttar sitt bästa? Tills att det blir orimligt. Så vad är ens bästa? Alltså, jag tror det är asbra så som du att man intalar sig det. Men jag tror att för vissa blir också så här, sitt bästa är, det till slut blir ohållbart.
Mm, ja, det att blev ju ohållbart för mig, för min del. Alltså det var jättemånga gånger som så här, till exempel jag och en annan tjej i min klass som också var likadan som mig skrev gymnasiearbetet tillsammans. Och då tror jag vi hade så här, minimum 10 sidor. Vi skrev 100 sidor, hon och jag. Och de var så här, ni hade kunnat kapa 70 sidor. Gott och väl.
Mm.
De var så här, du kan bara få E, godkänt på ett gymnasiearbete. Mm. Det är så här, varför lade ni all den här tiden? Liksom. Mm. Men jag vet inte.
Mm.
Det är verkligen bara så här, prestationsångesten som talar.
Hur var stöttningen från din familj under den där perioden, under den...
Jättefin, alltså så här, eller framförallt min mamma som var mest engagerad, hon tog ut mig på så här promenader hela tiden och försökte liksom ta mig ner i varvet. Alltså jag fick ju panikångestattacker hela tiden, låg och grät, krampade, kunde inte andas, hyperventilerade. Och så hon var verkligen så här jättebra stöttning. Och det var ju hon som tog mig till alla de här psykologerna och fick hjälp med att förstå vad stress är. För till en början när jag fick min första panikångestattack, jag visste ju inte vad som hände. Man kan ju inte kontrollera liksom, all hyper. Jag trodde jag skulle dö. Liksom. Så att så här, förstå vad som hände med kroppen och allt sånt där var hon verkligen jättebra. Och hon har ju sagt så här, vi är alltid stolta över dig oavsett om du inte får godkänt eller fått E. Eller, ja, alltså, så här, vi är stolta över dig som person. Liksom. Har både mamma och pappa varit jättenoga med att säga. Men jag tror på något sätt att det var lite för sent när de kom in med den backningen. Att så här, då hade redan prestationsångesten tagit över.
Ja, för bollen var ju redan i rullning då. Ja. Det är ju svårt. Alltså det är svårt när man är mitt uppe i det också. Och också så här, kan jag tänka att det känns som att det spelar liksom, man har ingen annan utväg utan man måste pressa på.
Ja.
För vem är jag om jag inte pressar på?
Exakt. Som jag nämnt, alltså lilla Maja, mm. som jag kallar henne, hon är ju typ 4-5 år.
Mm.
Alltså så här,
mm.
hon har ju typ ingen erfarenhet vem hon Nej. Ens är liksom, Nej. Utan prestationsmaja
mm.
liksom, som har bara tagit över.
Mm.
Ja. Men gud, vad vill jag ens komma med det här, men
alltså, jag tror inte, jag tror inte ens man behöver komma med något så här. Du liksom, det här är det du har varit med om och mm. det här är det du alltid kommer bara med dig
mm.
och det kommer alltid sitta som en liksom en liten påminnelse, och det är ju du lider av prestationsångest idag mm. också. Mm. Alltså det
ja.
Gör du.
Ja.
Men att jag tror att någonstans så här, ja, det är fan, alltså det är mörkt. Jag menar, jag började ju nästan gråta när du mm. läste. Jag satt ju här med tårar i ögonen.
Mm.
Men det här är en ständig påminnelse att vi ska inte tillbaka dit igen.
Nej, gud nej.
Vad som än händer så ska vi inte tillbaka ja. Dit igen. Och jag som befinner mig på andra sidan här mm, nu. Mm. Som liksom så här har börjat få prestationsångest.
Mm.
Jag vill definitivt inte hamna där.
Nej.
Så att jag tror att det är en bra påminnelse för oss mm. två.
Mm.
Men också för alla som lyssnar. Att, ja, det är ett större problem än vad man tror.
Ja.
Och att så här, försök stoppa det i tid och försök prata med någon i
mm.
tid.
Mm. Nej, men jag har, när jag satt med min livscoach för typ 2 år sedan tror jag var nu, så kom vi in på det här och jag sa att jag vill få bukt på det här. Mm. Och sen så stoppade han mig och bara sa, men Maja, vill du verkligen bli av med din prestationsångest?
Mm.
Och då landade vi ganska snabbt i att så här, alltså jag är ju rädd för att bli av med min prestationsångest.
Mm.
Eftersom det också är min drivkraft.
Mm.
Alltså min största mardröm är ju att bli en soffpotatis. Och liksom, nej, inte ta tag i någonting. Nej. Och liksom så här.
Men det kommer du aldrig bli. För nej, det är inte den du är. Och det är inte i din natur att vara
nej,
det.
Nej.
Det, så det behöver inte vara orolig för.
Exakt, det var det jag skulle komma till. Mm. Det är det han sa, så här, du kommer aldrig hamna
nej,
där.
Nej.
Utan det vi behöver bygga upp, det är din självkänsla. Att mm. kunna, så här, oavsett om du gör det största misslyckandet mm. rent prestationsmässigt, har förstört massa grejer, så ska du alltid vara trygg med att du är en bra människa.
Exakt. Exakt. För det är någonting jag har fått till mig nu väldigt mycket när jag typ så här, har vacklat med saker och ting. Och när jag nästan för rättfärdiga lite vem jag är
mm.
då har jag fått till mig av väldigt många väldigt bra, kloka människor runt omkring mig som mm. är så här, fast det viktigaste är vad du har för intention, Jana.
Exakt.
Och om du har en god intention och du är en bra människa och du vet om detta, då ska inte du behöva rättfärdiga vem du är, hur du gör, vad du inte gör.
Mm.
Och det är det man måste komma ihåg hela tiden.
Mm. Exakt.
Apropå livscoach
ja.
Så har vi haft en tråd i Differentiation där vi har liksom mm. ge tips om livscoacher. Mm-hmm. Och jag tänkte att jag ska ge lite tips om vilka man kan kontakta.
Och jag behöver också tips.
Ja, så det finns ju till exempel Silje Lea. Och hon finns på siljelea.se. Den här tråden finns också i Frankation så att man kan. Och hittar man inte den så bara pinga mig så kan jag tagga in den. Det finns också Ekaterina Leonova coaching. Det finns Granström kommunikation. Det finns lite olika, det finns Carla Giglione, Sandra Aggemo, mm. hon och jag har följt varandra väldigt länge, jag vet att hon är otroligt duktig också.
Mm.
Så att det finns en del, så säg till så kan jag tagga in här. Men det kan vara värt, jag vet jättemånga som har gått till livscoach, du har gått till en livscoach, mm. det kan vara värt att ta upp. Jag ska faktiskt börja gå.
Mm.
Jag har inte hittat någon som jag kan gå hos än, men jag ska börja göra det.
Och jag säger också så här, även om man känner att livet är på topp och liksom mm. så här, skitbra att göra mm. i förebyggande syfte.
Ja, ta bara mig själv som exempel nu. Mm. Alltså utskiktet, allting är egentligen på topp. Alltså så här,
mm.
jag har köpt drömlägenheten med min kille. Jag är fruktansvärt kär i min kille. Alltså mm. jag vaknar varje morgon och är så här, gud,
mm.
alltså är vi tillsammans?
Mm.
Alltså jag skulle kunna göra allt för
mm.
honom.
Mm.
Och jag så här, har väldigt bra vänner. Jag är omringad av människor som älskar mig. Som är bra, som mm. är vettiga. Jag jobbar med exakt det jag vill. Jag liksom poddar med dig.
Mm.
Och liksom, vi har blivit vänner. träningen går pissbra. Min PT-satsning och alla mina klienter mår bra och det går jättebra. Alltså allting är så fruktansvärt bra. Mm. Jag liksom så här, jag tjänar pengar, men jag är fortfarande ledig när jag vill. Alltså det jag åker skidor. Mm. Men ändå så är det någonting som skaver.
Mm.
Och det är det jag måste få bukt med innan liksom det börjar gå utöver på andra saker.
Ja.
Och så att
och ofta
ta
ser man,
det på allvar.
Ja, och ofta ser man som mest mottaglig att jobba med sig själv när man också kanske mår lite bättre.
Ja, exakt. Exakt.
Lite mer klar i hjärnan. Liksom.
Ja.
Och jag vill också säga att så här, ta ni nu er modet att gå till någon psykolog, livscoach, whatever, och känner det så här efter första besöket att nej, det här var inte rätt person.
Ja.
Sluta inte där utan leta vidare, för att allt handlar också om så här kemi och hur man klickar med människan, och alla psykologer och livscoacher jobbar på olika sätt, så att bara för att ett besök inte känns bra så kan någon annan vara bättre för dig liksom.
Mm.
Verkligen.
Jag har fått en person som har så här reflekterat kring prestationsångest som har skrivit här. Hon har skrivit så här: jag tänker på en sak som är både intressant och klurigt kopplat till min prestationsångest. Att den inte alltid är befogad. Den uppstår och jag hittar den i situationer där den inte ska behöva finnas ibland. Behöver inte alltid vara de stora sakerna som jobb, träning etc. Utan uppstår även hemma med mig själv i de minsta situationerna, som till exempel jag måste få till den middagsbjudningen perfekt. Gästerna är familj och vänner och varit där 100 000 gånger. Men den här jäkla jakten på att känna sig duktig och är så kopplad till ordet perfektion. Jag hatar det. Perfektion är fan inte ens sexigt. Men ändå jagar man skiten i alla former. Aja, min prestationsångest har jag i alla fall förstått är så kopplad till andra saker idag, som OCD, tvång, menscykel, dagsform, kost, sömn, relation med mera. Circle of fucking life, helt enkelt.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså prestationsångest kan ju verkligen vara kopplad till vad som helst. Mm. Alltså, jag läste på lite om igår. Det kan ju vara alltså hur sex kan vara jätteprestationsångest för människor. Det kan vara, för mig var det också när hösten 2018, det var då det var som värst, och då fick jag även prestationsångest när jag pratade i mitt tjejgäng, för vi liksom alla var väldigt livliga och pratade mycket och liksom pratade över varandra hela tiden, och till slut så kände jag att så här, varenda gång jag säger någonting så är det någon som lägger ordet i mun på mig och säger någonting mer intressant, så jag började reflektera, gud, alltså jag måste, när jag pratar så måste jag säga någonting som är intressant, så att ingen vill lägga ordet i mun på mig.
Exakt, eller prata över en.
Exakt, och till slut slutade det med att jag typ sa ingenting på 2 veckor. Och sen så tog jag upp det med min mamma, och hon skickade mig direkt till liksom, du måste gå och prata med någon, och sen så var det löst. Men liksom, bara sådana små grejer kan också liksom trigga igång det där.
Ja, för det begränsar ju. Till slut så blir man så låst, fången, instängd. Mm. Alltså så här, man blir ju vingklippt.
Mm. Verkligen. Mm. Så att, intressant analys. Det behöver inte alls vara liksom de här vanliga, stora grejerna, utan det kan vara liksom små grejer.
Alltså, det är roligt det här när du sa det här med sex, för att jag vet ju så här, i förr så var det så här, man var iväg och så skulle man ha det, allting var upplagt för att det skulle vara så romantiskt och fint och bra.
Mm.
Och det var, nu jävla, det är upplagt för att man skulle ha fantastisk sex.
Mm.
Och sen så bara visste man också att man inte skulle ha fantastisk sex. Och så bara så här, den prestationsångest också. För att det är nu man borde ha fantastisk sex. Den är också rätt intressant. Hur man bara så här, och så kommer man på sig själv att man sitter och har ångest över att man eventuellt inte kommer ha fantastisk sex.
Och man har liksom taggat upp inför.
Jajamän, till och med rakat benen.
Ja, exakt. Snygga underkläder.
Jajamän.
Hela köret.
På tal om snygga underkläder, det måste jag ju. Jag måste sedan uppdatera min underklädesgarderob. Det kommer jag på nu. Jag ska skriva det som to-do-list.
Jag med. Kan förbättra det. Men jag skulle vilja prata lite om vad du eller vad vi tror skulle kunna förebygga prestationsångest. Och där har jag funderat lite, och jag tror att om man till exempel om man kollar på uppväxten.
Ja.
Att inte hela tiden bara få komplimanger för att man är bra på det här och du gjorde det där så bra, eller idag var du duktig på grund av det här, utan också så här vara noga med att så här, jag gillar dig för den person du är, jag älskar ditt skratt. Mm. Jag tycker du är en så fin och snäll person och liksom så.
Mm.
Inte bara liksom att komplimanger ska vara kopplade till prestationer. Och det tycker man kan bli, för att oftast när jag är komplimanger så är det ofta så här prestationsinriktade komplimanger. Mm. Att man även till vänner och liksom folk runt omkring kan bli bättre på att inte bara koppla det till prestationer utan även så här, se människor utifrån vad de är utan prestationer också.
Ja, där tyckte jag, där ju, mina föräldrar var väldigt bra där tyckte jag. Alltså de kunde ofta säga så här, vi är så otroligt stolta över Jonna för hon tar ett sånt ansvar, till som med mina ponnis. Jag red ju väldigt mycket, hade egna hästar och det var väldigt, och så här, de la väldigt mycket vikt i att de tyckte att jag var väldigt självständig och de uppfostrade mig väldigt självständigt. Och det är ju klart att jag ville göra dem väldigt mycket till lax, att de inte skulle vara besvikna på mig. Men samtidigt de uppmuntrade och de liksom belyste saker och ting på ett väldigt bra sätt. Och också var alltid, alltid så otroligt noga med att säga, gör det inte så gör det inte, men då går det en annan gång. Alltså de la ingen press i att det var väldigt fint. Och det kanske därför också att jag inte hade den när jag var yngre. Alls, alltså det var nästan så att jag kunde, fan, det var nästan så att jag kunde fått lite mer spark i baken faktiskt, när jag tänker efter. Men ja, nej, men jag tror att ja, och också prata så här, när man pratar med sina vänner, att så här, gud, jag tycker du är så himla bra på att uttrycka dig.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Till exempel. Jag får ju höra det ofta så här, men gud, jag tycker du är så himla bra på att uttrycka dig och skriva eller så här. Vi har pratat om det förr när man får komplimanger och sådana. Det blir man ju väldigt glad av. Att inte alltid bara så här, du ser satans snygg. Nej. Hela tiden. Exakt. För då blir det till slut att man lägger vikt i hur man ser ut. Eller bara så här, det kan vara allt från så här, gud vad härligt det är när du alltid är klädd i färg. Jag sa det till Felicia igår när jag mötte upp henne. Alltså det var ju som att, alltså det var som en psykedelisk rosa färgbomb som kom framför mig. Alltså det var serist och det var, alltså det var som en mangafigur.
Ja, så härligt.
Ja, och jag bara, jävlar vad glad jag blir av att se dig.
Ja.
Alltså shit, och hon blir ju glad för hon älskar ju sin färgglada stil. Ja.
Hon är så snygg by the way.
Ja, hon är så jävla snygg. Jag vet.
Ja, wow.
Ja, det är wow.
Ja.
Ja, och också så här, jag brukar säga det till henne, jag bara, alltså du är så glad. Du är alltid så jävla glad att, och jag tycker det är fantastiskt att umgås med dig, för du är så glad.
Alltså det bland det finaste jag tycker om att höra, det är så här, du har så himla bra energi.
Ja, typ. Exakt.
Alltså aldrig så glad som jag hör den komplimangen.
Ja,
liksom.
Så att, ja, jag tror att vi måste bli bättre på att så här, kanske hitta saker hos den andra som är lite så här, som inte alltid är vanligt att kommentera.
Nej, exakt.
Alltså som jag har en tjejkompis, hon lägger alltid stor vikt på att välja bra vin.
Mm.
Och då sa jag till henne en gång, jag tycker det är lite sexigt när du säger, jag tycker det är väldigt attraktivt, och det behöver inte vara kopplat till att man är attraherad, alltså nej, sexigt, utan det är lite, jag bara tycker det är väldigt attraktiv egenskap hos en människa som så här, är lite nördig och är väldigt, alltså visar det bara så här, nej men nu ska vi se, kan jag få kolla på vinlistan en extra gång och så här, fråga. Och hon blev ju superglad över det. Hon bara, tycker du? Jag bara, ja, nej, men jag har märkt att du gör det varenda gång vi ska äta. Och i början ursäkta hon. Så hon bara, sorry, jag vill bara gå igenom vinisten. Sorry att jag frågar en massa om vinet. Men nu så har hon verkligen börjat ta plats kring det och utveckla sitt vinintresse och läsa på. Och, så att,
Wow, det gillar man ju.
Ja.
De som, ja, verkligen.
Bejakar sina intressen.
Exakt.
Lite som din kille Robert. Ja. Han bejakar sina crossfit-intresse till fullo.
Ja, kan man säga. 300% på den.
Ja.
Nej, men jag tänkte att att för vi har fått in en hel del frågor och ett genomgående segment har ju varit hur ska jag liksom tackla min prestationsångest. Ja. Och som jag sa, min värsta period var i tvåan på gymnasiet och där fick jag ett wake-up call där på jullovet att så här, det här kan inte fortsätta. Jag är liksom, jag var helt likgiltig hela hösten. Mm. Alltså kände inga känslor. Jag tycker verkligen nu efterhand också så här, jättesynd om mitt ex. Mm. Alltså jag var helt känslokall. Mm. Alltså skalade bort allting runt omkring mig. Pluggade bara liksom. Och då kände jag verkligen att så här, jag måste göra någonting åt det här.
Mm.
Och det som hjälpte mig var att tänka att till exempel när jag kände liksom prestationsångest kring prov eller inlämningar och sådär, att det är så här, vad är viktigt här i livet? Är det så viktigt? Det är klart att för mig känns det viktigt att jag ska få A på det här, men är det så pass viktigt att jag ska må så här dåligt? Det är liksom inte det livet jag vill leva. Och i samband med det här så lyssnade jag på Matilda och Andreas podd och då så sa Andrea citatet, det är som det är och det blir som det blir.
Ja, bra.
Och det anammade jag väldigt mycket så här, det är fan inte rimligt att ha 6 inlämningar på en vecka. Det är som det är, det blir som det blir. Jag gör det bästa situationen, men jag har fått skit förutsättningar så att så här, du kan inte förvänta dig att du liksom ska leverera så som du hade säkert gjort om du haft en inlämning i veckan. Så att det hjälpte mig väldigt mycket att liksom få ett litet större perspektiv på det hela och att se lite, jag blev bättre på att se situationen utifrån. Exakt så. Ja.
Det är väldigt bra.
Mm.
Också så att man skiljer på inre och yttre påverkan. Oerhört viktigt att man gör det och att man så här någonstans tänker logiskt kring så här, vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka.
Exakt. Och att så här, man ska inte jämföra sig med andra och jag tycker egentligen inte man heller ska jämföra sig med sig själv hela tiden heller. Nej. För att man har olika förutsättningar hela tiden och bara för att man kunde leverera det för något halvår sedan behöver inte det betyda att du måste göra det ett halvår senare igen, bara för att nu kanske andra förutsättningar, det kanske skett något bråk precis, eller du kanske inte har sovit på en vecka, eller du fick inte till träningen, eller det kan vara vad som helst som påverkar din förmåga att prestera. Exakt. Och då är det inte rättvist mot dig själv att jämföra dig med andra eller jämföra dig med dig själv hur det var då när du hade andra förutsättningar.
Helt rätt.
Mm.
Jag har en lyssnarfråga här.
Mm.
Ska jag ta den?
Mm.
Hej Maja och Johanna. Jag lyssnar alltid på er podd och tycker verkligen att ni har så sunda och bra värderingar. Jag har en fråga till ett avsnitt som kommer handla om prestationsångest. Jag går på gymnasiet och har under alla mina skolor känt att jag är mina prestationer och att jag bara är tillräcklig när jag presterar, främst i skolan. I skolan ser det andra mig som plugghästen och jag har lite fått en roll i klassen som hon som kan allt. Det är mig mina klasskamrater kommer till när de behöver hjälp med skolarbetet. Det jag undrar är främst, hur ska jag tänka för att känna mig tillräcklig utan att prestera? Hur gör man för att ta bort känslan om att man är sina prestationer? Det vore väldigt kul om ni tog med min fråga i avsnittet. Tack för en jättebra inspirerande podd. Det var ju nästan sånt hon skrev dig.
Ja, exakt.
Ja, det var det jag tänkte på.
Ja, nej men verkligen. Alltså det jag, den biten jag har kvar att bearbeta.
Mm.
Alltså första tipset är ju det här att försöka se någon slags rimlighet i det hela. Det som jag precis sa.
Mm.
Men steg två, det kanske viktigaste, det är att jobba på självkänslan och kunna urskilja sig själv som person från sina prestationer. För att det får inte sitta ett likhetstecken mellan dem.
Nej.
Och ja, det är mycket lättare sagt än gjort. Alltså jag har ju fortfarande problem med det.
Mm.
Att urskilja mig själv från mina prestationer, att förstå att man är bra som man är, oavsett om det blir ett misslyckande eller inte liksom.
Mm. Alltså du är ju mer än dina prestationer och just nu så kanske hela din värld kretsar kring skolan, men glöm inte bort att det här gymnasiet, ja det är absolut fantastiskt att du har, att du sköter skolan och du har bra betyg, det ska du ha, det måste du inte, det får du inte glömma bort att ge dig själv en lov för och att ge dig själv en stor fet klapp på axeln för att det är, du lägger ner så mycket tid på det och banar väg för din framtid, men glöm inte bort att gymnasiet är en ytterpytte procent av ditt liv och du har fortfarande mängder av år och tid på dig att bana väg för din framtid. Alltså jag menar, jag är 30 och jag håller fortfarande på att skapa min framtid.
Exakt.
Så att du är inte dina prestationer och du är heller inte dina val som du gör när du är 16, 17, 18 år.
Nej. Och jag tror att det är viktigt, för det som hände mig, det var att jag var verkligen plugghästen. Och det var ju min identitet. Och jag såg så mycket fram emot studenten, för jag tänkte att när jag tar studenten så släpper all ångest och jag behöver aldrig liksom uppleva det här igen. Men det som hände var, när jag tog studenten, var ju att så här, jag har varit identitetslös.
Mm.
Eftersom så här, vad fan gör jag nu? Så jag tror att det är bra att hon kommer till den insikten nu när hon går i skolan, så att hon kan redan nu börja jobba på att hon är så mycket mer än att bara vara duktig i skolan. För det tror jag kommer gynna henne sen när hon tar studenten, att hon liksom inte förlorar hela sig själv, utan att hon fortfarande...
Men sen så tänker jag också här, det är ju, hon är ju grym i skolan och ta vara på det. Alltså, eller så här, ta vara på den insikten. För att om du fixar skolan här och nu och du är grym på det du gör i skolan och du levererar, alltså då kan man luta sig lite tillbaka. För då tror man ju också så här att du kommer fixa vad som kommer komma i framtiden också. Lita på din egna förmåga här.
Mm. Men hon var alltså orolig för framtiden?
Nej, men jag tror att man är inte sina prestationer. Och att hon var lite så här att hon måste prestera nu. Och jag är liksom så här, det kan ju också vända istället. Vänd den prestationsångesten till något, ett lugnande istället, att så här, du kommer klara dig fine, you do good, you are all good, alltså du kommer fixa det i framtiden, du behöver inte jobba ihjäl dig nu, för att det är lugnt, you got it.
Exakt, bra sagt, verkligen. Men ja, jag har ju fått frågan ibland typ så här, nu i efterhand liksom, hade du, om du gick om skolan nu, hur jag hade gjort det då? Och alltså, nu är jag ju långt kvar på min resa från att bli fri från min prestationsångest. Men det sjuka är att jag tror inte jag hade gjort något annorlunda idag.
Nej.
Det är därför jag så här, inte vill börja plugga någonting. Bara för att så här, ja.
Jag tror inte heller man ska ångra så mycket vad man gjort förut. För det har ju fortfarande format den.
Mm.
Du kan inte ha varit här idag.
Nej.
Så att jag tror bara man ska ta lärdom.
Mm.
Man kan inte ångra någonting man har gjort.
Nej.
Man ska bara ta lärdom och försöka göra saker och ting annorlunda om det krävs för en själv.
Mm. Ja, men verkligen. Ska vi ta nästa?
Ja. Yeah.
Träna mot mål utan prestationsångest. Går det?
Ja.
Jag tror också det går.
Ja.
Verkligen. Det är väl bara att, alltså, helt ärligt, jobba på självkänslan, så kommer du vara jättedriven, målmedveten, men ändå vara trygg i att så här, om jag inte klarar det nu, det är fine. Då tar jag bara en level till och kör nästa gång.
Exakt.
Utan att liksom behöva känna sig misslyckad som person och dränera sig själv, dra ner det man gör och allt sånt där.
Jag tror oftast också så här att man stressar. Man har sett ett mål och målsättning och så stressar man för det.
Mm.
Och jag blir liksom, men vad händer sen när du har stressat till det här? Vad ska du göra sen?
Mm.
Alltså, så vidare du inte har ett OS du ska träna inför, till exempel.
Mm.
Då är det kanske lite stressigt. Då kanske du har en deadline.
Mm.
Men annars, så här, vi stressar så otroligt mycket överallt i allt vi gör.
Mm.
För vad?
Mm. Verkligen. Mm. Ja, men mitt, alltså, guldtips är verkligen att så här, försöka se det stora perspektivet ur det. Och så här, ställa sig frågan, är det värt det att må så här dåligt över en sån här relativt liten grej? Och liksom försöka se att säga, okej, men jag är bra oavsett vad som händer.
Precis.
Okej. Vad är era bästa tips till någon som är ny på CrossFit som kommer in på en box där alla är så duktiga? Det är så svårt för mig att komma in och vara sämst av alla där, eller på det mesta hela tiden.
Först och främst, välj en box där folk är välkomnande och inte gör skillnad på nybörjare och de som kan lite mer. Alltså, välj inte en elitistisk box och välj inte en box som har osköna människor.
Nej.
Utan så här, testa runt. Kontakta olika boxar, testa runt, gå med vänner och var verkligen så här tydlig med att jag är ny, men jag vill lära mig och jag är här för att lära mig.
Mm.
För att vi alla har varit nya.
Precis, det var det jag tänkte säga. Att alla har ju varit där du är just nu.
Ja.
Någon gång.
Ja.
Och Och alltså för mig var det ju som har prestationsångest var det väldigt svårt. För att jag har ju hakat på Robert och hans träningsgäng. Och de är ju så duktiga. Jättemånga. De flesta av dem tävlar liksom.
Jag tänkte säga att du gjorde det lätt för dig själv.
Nej, exakt. Och det var jättejobbigt första gångerna. Alltså så här, det är jättemånga pass som jag har fått så här, börjat gråta bara. Mm. För att det har blivit så påtagligt att jag... Mm. Jag känner mig misslyckad liksom, när jag tränar med dem. Men jag har försökt vända det och se att så här, jag tränar med de bästa.
Mm.
Egentligen gynnar det bara mig.
Ja.
Jag lär mig, suger åt mig.
Mm.
Och det är ju på grund av det som jag utvecklat så snabbt och lärt mig olika grejer och tagit åt mig tips och liksom försökt vända på det sättet att så här, det är alltid smart att träna med någon som är snäppet bättre än en själv.
Det är så jag har gjort med min skidåkning. Mm. Alltså jag har ju utvecklat något enormt med min skidåkning och alltså nu har jag varit tura och åker liksom svart och pist.
Mm.
Det är inte vackert.
Nej.
Men ner kommer jag och jag är så otroligt tydlig med att, så här, att jag så här, om ni är stressade och vill åka ner, då gör ni det. Mm. Jag tar med min takt, men ni ska veta att ni har ju gått med på att vi ska tura och ni ska göra det med mig.
Mm.
Då ni vet om mina förutsättningar.
Mm.
Och bara så här, men jag vill ju lära mig och jag suger åt mig allting. Och folk är oftast så otroligt behjälpiga och de vill ju lära, de vill ju välkomna en in i ens värld. Mm. Och alltså det är ju, jag tror att man kan bli förvånad över hur mycket hjälp man kan få och hur accepterande folk är.
Verkligen.
För att de har också varit där nya och de vill ju också att man ska älska det de älskar mest i hela världen. Så att våga vara ny och stressa inte det.
Och jag tror att också att så här, om du vågar vara öppen med att du är ny och att du är mottaglig för tips och hjälp så kommer personerna på boxen med glädje vilja liksom, hjälpa och anpassa sig och sådär. Så att det där löser du.
Ja,
verkligen.
Absolut.
Här har vi 4 stycken tips från människor. För jag skrev ut min Instagram och frågade om det är personer som har lite prestationsångest men nu tagits ur vad de har för tips.
Mm.
Och här har vi först Johanna som säger att mitt tips är att sänka ribban och glädjas åt små vinster. Till exempel, nöj dig över att du gått på en arbetsintervju och övat, även om du kanske inte kommer få jobbet.
Mm.
Så att liksom inte gå på en arbetsintervju med inställningen att så här, jag går på den här för att få jobbet, utan så här, jag är nöjd med mig själv för att jag gick dit och sen spelar det ingen roll om jag får det eller inte.
Mm.
Bra tips. Klara skriver, balans. Tänka, likväl som jag kan köra 110% ibland så är det lika okej också att vilja ge 60%. Det är okej att liksom välja när man vill ge 100% och när man vill liksom, ja, inför det här prestationen så vill jag bara ge 50% och det är helt okej. Smart. Fanny skriver, jag jobbar ofta med min genom att påminna mig om att jag inte är mina prestationer. En dålig prestation innebär inte att jag är en dålig person. Och det var lite det vi var inne på. Skitbra. Och till sist Tille som skriver, försöka jobba mycket på sin självkänsla eftersom det är oftast den som brister.
Exakt. Mm. Sen har jag några här från en tjej som heter Nathalie.
Mm.
Som har, först så har hon skrivit lite om sin prestationsångest. Mm. Men också så här att hon med sin, några misslyckanden i bagaget så har hon lärt sig väldigt mycket.
Mm.
Och här kommer hennes tips om hur hon har hanterat det.
Oh.
Lita på att ens förberedelser kommer räcka. Gör det inte det? Nej, men då kanske det handlar mer om dagsform. Ibland hålla planerande prestationstillfällen för sig själv så man slipper bli frågad direkt efteråt hur det gick. Tänk på helheten. Prestationen är en säck av livet och allt jobb man har lagt ner. Och det kommer alltid fler chanser och då med ännu mer erfarenhet kring vad som behövs för att klara det. Och det här är någonting jag har jobbat väldigt mycket med mina PT-kunder. Jag har haft kunder som ska göra olika BIP-tester och uttagningar och de har varit så stressade, har haft sån prestationsångest inför de här uttagningarna och BIP-testerna och allt liksom de ska göra.
Mm.
Så de har liksom blockat sig, så de har inte presterat. De har liksom gjort klockrena träningar där de har sagt, okej, Det här är lugnt. Du har till och med 3 minuter till godo på din tid. Men sen när det har kommit till uttagningen så har det gått åt helvete.
Mm.
Så då har jag ju lagt in uttagningar och träningstävlingar och tävlingar i upplägget.
Mm.
Så de har fått nöta och bara så här, kunnat ringa upp dem och bara, imorgon ska du köra det här. Jag vill ha din tid och jag vill ha verkligen så här pressat dem.
Mm.
Så nu när en tjej skulle göra uttagning, hon kom dit och bara... Ja, men jag gör ju det hela tiden. Alltså hon var så förberedd. Ja. Hon är så här, vi har bara nötte och dragit av allting som känns jobbigt kring det.
Ja.
Så att verkligen förberedelser och nöt och utsätta i det.
Mm. Mm. Det är faktiskt Robert som bakgrundsbild på mobilen. Att så här, om man har gjort jobbet så ska man vara trygg i det.
Ja.
Så att när det väl gäller så liksom behöver du inte ha prestationsångest eller så här, utan du är trygg, du har gjort jobbet. Liksom.
Mm.
Smart.
Mm.
Hej, älskar er podd. Så vettig. Om ni tycker detta passar in till nästa veckas avsnitt tycker jag det vore intressant att få er syn på saken. Jag vet inte om det är fler än mig som tampas med det här, men jag tänker mig att det kan vara rätt vanligt. Jag älskar kicken man får när man lyckas med någonting eller utvecklas. Den driver mig att utmana mig själv och utvecklas. Men den driver mig också till att jag ständigt vill prestera inom olika områden jag tar mig för, vilket är rätt många. Detta gör att jag ibland hamnar i situationer som jag själv kanske inte har valt, utan snarare mitt ständiga sökande efter kick från att prestera, eller från att prestera har lett till mig. Just nu till exempel pluggar jag en utbildning som jag inte tycker är särskilt kul, men lever någonstans på de kickar jag får av att få höga kursbetyg. För att få mina prestationskickar inom olika områden jag håller på med behöver jag lägga ner så mycket tid på allt jag gör att alla dygnets timmar inte räcker till, vilket gör att jag inte hinner återhämta mig så mycket som jag önskade och ibland blir stressad. Jag skulle inte säga att jag har prestationsångest eftersom jag ställer mig dåligt om jag misslyckas eller liknande, utan snarare är det själva grejen av att utvecklas, göra framsteg och bli en bättre version av mig själv, det vill säga typ prestera, är en sån stark drivkraft för mig att jag många gånger inte vet om valen jag gör i mitt liv styrs av den drivkraften eller om jag faktiskt vill göra det jag väljer. Den drivkraften leder också till att jag tar på mig alldeles för mycket saker och har svårt att säga nej eftersom jag faktiskt vill, åtminstone tror att jag vill, allt jag tackar ja till. Har ni några erfarenheter kring detta eller något tips om hur jag ska förstå vad jag faktiskt vill och vilka val jag bara råkar ta på grund av drivkraften?
Oj, vad jag känner igen mig i det där.
Ja, jag med.
Alltså jag kan ibland vara så här, gud, vill jag göra det här bara för att jag får en kick av utmaningen och att det förväntas av mig att jag ska göra det här? Eller gör jag det för att jag genuint har en drivkraft till att göra det och vill göra det? Och det är ju, jag kan ta triathlon som ett exempel. Jag har ju alltid velat göra triathlon och vet göra en Ironman och älska träningen inför allting. Och sen då förra året så var jag bara så här, nej, jag vill inte träna, jag vill ta en sabbatsår från triathlon. Och då var jag verkligen så här, gud, vem är jag nu? Alla förväntar sig att jag är triatleten Joanna. Alla förväntar sig att jag ska göra det här. Men jag kände bara så här, men jag är inte sugen på det just nu. Men jag måste göra det. För det är ju det jag har gjort. Och så valde jag att ta ett sabbatsår. Nu blir det ju 2 på grund av, det är inga tävlingar just nu. Och det är fan det bästa beslutet jag har tagit. För där så var jag min träning och vem jag var i triathlon och mina prestationer. Och det var så skönt att avskärma sig från det. För jag tränar ju fortfarande på samma sätt. Jag springer ju fortfarande. Jag kan gå och simma. Nu gör jag inte det på covid. Men, och cykla. Men jag tränar inte inför triathlon.
Nej.
Men jag tränar ju fortfarande.
Det är ju samma sak som jag nämnt att jag vill göra Svenska klassiken.
Ja.
Det blir ju väldigt påtagligt det här att jag vill göra det för kicken och inte för min egen skull, till exempel nu när vi var uppe i fjällen och åkte längdskidor. Det var, alltså fy fan. Finns inget värre än längdskidor.
Nej men alltså jag kommer aldrig göra Vasan. Tjatar sönder. Alltså jag kan säga så här, till alla er som lyssnar, om jag får höra en till uppmaning att du borde göra Vasan, så lovar jag att jag kommer blocka er. Jag vill inte göra Vasan.
Nej.
Jag vill inte cykla Vättern.
Nej. Nej men ja, så att jag kan verkligen relatera till den här att man är kicksökande. För att det var ju det som också hände med skolan. Alltså, anledningen till varför jag inte slutade prestera var ju för att alltså, den här känslan när jag fick tillbaka ett prov och det stod A. Det var ju alla de här timmarna jag gråtit, haft panik, bortblåst. Och jag var så här, jag är beredd att göra exakt samma sak igen. Mådde jag bra det? Nej, inte alls. Var det värt det? Nej, alltså jag ska ändå inte göra någonting med de här betygen. Men själva kicken gjorde att jag är beredd att göra det igen. Så jag kan verkligen relatera till det. Och hur ska man ens göra för att inte agera på det sättet? Har du något bra svar?
Ja, för mig var det bara, gör inte det.
Nej.
Alltså jag menar, skit i att göra det. Alltså jag, nej.
För jag menar, hon som skrev in nu går i en utbildning som hon inte ens tycker är kul. Hoppa men går liksom kvar bara för att få kickarna från kursbetygen. Det är så här, det är väl inte så hållbart.
Nej. Jag hade,
vad är
jag
det
hade,
för liv?
Nej, jag hade hoppat av. Det finns annat som är kul.
Ja,
det finns annat är kul och som ger kickar, tro mig.
Ja.
Det finns saker som är så fantastiskt roligt och som kommer ge kickar. Och de två ihop kommer ge dig otroligt mycket mer än det här. Så att, och ofta så tror man också att andra människor ser på en på ett visst sätt. Att man kanske är cool i deras ögon. Att man sa wow.
Mm.
Nej.
Nej.
Nej. Nix.
Nix pix.
Jag har faktiskt fått in en ny.
Mm.
Från en gammal PT-kund till mig.
Oh,
det här är väldigt roligt. Hej, vill bara checka in och säga hej. Det var ett tag sedan jag fick träna tillsammans med dig nu. Men vi vill bara berätta att det var tack vare ditt upplägg och vår träning och pepp jag äntligen kunde känna att träningen började ta fart. Genom att äta mer och bättre, levde ju på mackor och köttbullar innan, så orkar jag mer. Genom att lägga träningen på en nivå som funkar med mitt liv och utan prestationsångest. Jag sover bättre, jag är gladare och starkare. I maj söker jag till polis och har plan att lämna dansvärlden för ett tag. Sådan skillnad på självförtroende nu och förut. Tack för att jag fick möjligheten att träna med dig. Få tips av dig. Tack för att det är du och hur du inspirerar. Kramar i massor, Lone.
Wow, fint. Ja. Polis, coolt, häftigt.
Det där är häftigt.
Mm.
Jävlar vad coolt.
Mm.
Alltså, wow. Hon behövde den här tiden från när vi slutade träna att få marinera, ta ett steg tillbaka och någonstans så här reflektera kring allting.
Mm.
Och nu så blommar hon ut.
Mm.
Det är fantastiskt att se.
Ja, oh, wow. Cool.
Och det här jag vill mena på, att stressa inte.
Nej.
Låt det ta tid.
Ja. Och oftast, jag får jätteofta frågan, vad valde du för inriktning på gymnasiet? Mm. Och vad ska man göra sen? Och lalala. Men så här, gör det som du tycker är kul nu. Och så här, bara för att jag jobbar med sociala medier nu eller så där, så betyder inte det att jag inte kan bli lärare eller att jag inte kan göra det här om jag nu vill det om 5 år. Liksom. Gör det du tycker är kul i stunden.
Exakt.
Och sen om du om 1, 5, 10 år vill göra något annat, ja, men lös det då.
Exakt. Tror du att du alltid kommer jobba med sociala medier?
Ja, det tror jag.
Mm.
Eller jag tror att jag på ett eller annat sätt kommer att, vad säger man? Det känns så konstigt att säga inspirera människor, men förstår vad jag menar?
Mm.
Jag tror att jag brinner ju väldigt mycket för det här med mindset och hade absolut kunnat tänka mig att jobba som livscoach.
Mm.
Och så vill jag också så här öppna gym, påverka människor på det sättet. Så att så här, just nu trivs jag väldigt bra i rollen med sociala medier. Men jag menar så här, om den branschen nu skulle fallera så tror jag att jag fortfarande skulle jobba med någonting som inspirerar andra eller får andra människor att utvecklas. Liksom.
Ja.
Tror jag. Ja. Du då?
Ja, det tror jag. Mm. Definitivt. Det vill jag göra. Jag tror det kommer förändras på sikt. Jag kommer nog inte... Jag tror Instagram kommer förändras väldigt mycket. Det ser man ju redan nu hur det håller på att ändras med saker och ting, med funktioner och liknande. Ett förändrat beteende. Men jag kommer nog fortsätta jobba med hälsa. Jag har jättemånga planer på att vidareutbilda mig inom det.
Mm.
Jobbar jättemycket med det mentala också.
Mm.
Men jag älskar ju att uttrycka mig både i skrift och foto. Och, så det kommer jag göra. Men ja.
Spännande.
Mm.
Mm, det ska bli kul att se vad, det är ju en ny bransch, att se vad den utvecklas till. Jag tror inte riktigt på så här, det finns ju så här kritiker som säger att den här kommer dö ut snart.
Nej, det kommer
inte. Det tror jag inte, utan jag tror det här är bara i början.
Det sa de om internet också.
Mm.
De sa att det bara var en fluga.
Look at us now.
Oh yes.
Taking over the world.
Oh yes. Bra. Hade vi någon mer?
Jag vet inte.
För Anna så har jag en här. Okej, de bästa träningslåtarna.
Mm.
Ja.
Så säger du 3 och jag 3.
Ja, jag kan börja med en.
Mm.
Pressure, Nadia Ali, Starkillers och Alex Kenji. Och det är en Alesso-remix. Alltså, den är så... Alltså den är så bra. Jag lyssnar på den när jag är hemma själv, när jag är på bandan, när jag är glad, när jag festar, när jag tränar. Alltså det är den ultimata bara du 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 pressure. Ja, det är så bra.
Ja, kul.
Välj nu bara en, Maja.
Men jag har ju mina favoriter.
Nej, du har prestationssaker, så vilken du ska välja.
Ja, men typ. Men jag har ju så himla många. Okej. Ja, men en låt som Power med Kanye West. Jag vet att han inte är bäst i världen person, men han gör jävligt bra låtar. Det kan man inte säga. Och varför jag valde den, det är en låt som jag har lyssnat på sen den släpptes. Och jag älskar ordet power. Så att när den spelas så tänder det till.
Från min ökenmaratonlista som ligger på Spotify, så vill man lägga till den så kan man göra det. Den heter Elliot Desert Marathon. Där har jag en låt som heter The Welt med Deadmau5.
Kan vi inte säga fyra var?
Jo, det kan vi. Ja. Det är vår podd, vi bestämmer.
Skönt. Nästa är en låt som heter, ursäkta uttal, 1-2.
Va?
W-A-N-T-U. 1-2. Och det här är en låt som jag sätter på antingen när jag ska springa intervaller eller när jag är i ett riktigt mörkt ställe i en vår.
Bra. Droppet. Åh! Alltså, nu jävla. Boom, 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 boom. Jag älskar det. Ja, det här var bra.
Ja.
Okej, Fet House Mode med Rebecca Fiona.
Oh, wow.
Så jävla bra.
Jag har en ny faktiskt. Den har inte riktigt kvalat in på MM-listan. Men den är nära nu. Den heter I'm a Boss. Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit. Cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Ja, men jag gillar ju liksom, ja men konstigt nog, när män liksom sätter upp sig själv, eller höjer upp sig själva till skyarna.
Ja.
Det är ju som att jag höjer upp mig själv till skyarna när jag lyssnar på det där.
Och kvinnor måste göra det mer.
Ja. Nej, men MM är så bra på det.
Ja.
I'm a boss. Ja. Alltså sist jag körde, vet du det, ski intervaller, då lyssnade jag på den här. Och sen kom jag på mig själv att jag sjöng högt. I'm a boss, where your boss at?
Då har jag, kan jag få låna din telefon? Jag måste spela upp den.
Den här är så bra. Den här är så bra.
Jag har så många, men alltså det är bara att följa våra listor.
Ja, verkligen.
Vi har ju, alltså vi är ju DJs också, va?
Ja, men verkligen.
Här. I'm a boss ass bitch, 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 bitch.
Bitch, 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 bitch,
bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch,
bitch,
bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch,
bitch, bitch, bitch, bitch,
bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch,
bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch,
bitch, bitch, bitch,
bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch,
Oh yeah. Bring it. Yeah.
Ja, men det går ungefär så där hela tiden, men det är bara så här skön matlåt, alltså man bara.
Ja, man vill ju ha, alltså det är därför jag undrar vem fan som sätter musiken på sats, för man vill ju ha, alltså jag vill ju att det ska kännas, alltså det ska nästan kännas att min hjärna håller på och exploderar.
Ja. Jag blir provocerad för att jag har ju fått upp nu notis på min iPhone att så här, du har haft för hög volym på de 7 senaste dagarna, man bara käften.
Mm. Låt mig.
Jag vill inte ens höra mina egna tankar.
Nej, jag vill blåsa ut mig.
Ja.
Alltså jag vill att mina hjärnceller ska bara puff.
Ja.
Okej, Maja.
Mm.
Jag är otroligt nöjd med vårt avsnitt.
Jag med. Det blev en blandad kompott och det gillar jag.
Ja. Mm. Det var väldigt mycket skratt, väldigt mycket bossass bitch och tårar.
Mm.
Det gillar man ju.
Mm.
Vad ska vi prata om nästa vecka?
Mm. Då ska vi prata om att det inte är som det ser ut.
Åh!
Mm.
Ja! Just fan! Uh-huh. Ja, ja, ja.
Det ska bli väldigt spännande.
Det kommer att vara riktigt bra.
Mm.
Juicy.
Mm.
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 Mm. Ja, fan vad kul.
Ska fylla skratt där.
Fy fan vad kul. Ja. Jag är taggad.
Jag är också riktigt taggad.
Ja, hoppas att Mindshare och M-Studio får att vi får låna studion igen.
Det hoppas jag med.
Alltså det, vi är ju så tacksamma.
Oh,
nej, alltså grabbarna här, alltså det, vi får glass, vi får kaffe, vi får vatten och de bara, vi är här.
Service här.
Ja, och de styr upp och de bara, har ni allting, vill ni ha? Mm. Alltså det är så här, alltså Jan, I freaking love you för vår vänskap och att vi får vara här.
Ja, nej, men vi frågade ju så här, har ni, behöver vi sätta på? Nej, det har de redan fixat. Ja. Ja, det är bara att sätta oss och sluta oss tillbaka.
Ja. Nej, prata. Det är så bra. Det är så bra. Vi älskar er.
Verkligen.
Bra, men du, vad ska du göra nu?
Nu ska jag hem och ja, du vet, storhandla.
Mm.
Göra sånt tråkigt. Men jag är klar med allt jobb så att jag ska bara mysa hemma. Du då?
Jag ska gå, jag ska träffa upp Lofsan nu om en stund.
Vem då?
Lofsan, Lovisa. Lofsis. Mm. Och vi ska gå på Bioconic. Man har en rymddräkt på sig och så får man stötar när man tränar.
Åh jävlar, det måste du återkoppla nästa vecka. För det har jag velat testa. Det låter helt sinnessjukt. Jag har hört att man får brutal träningsverk.
Exakt. Så det ska vi gå på.
Gud vad kul.
Mm.
Ja, men vi hörs nästa tisdag.
Det gör vi.
Så får vi se om Robinson och Johanna är kvar.
Ja, det vet man aldrig. Nej. Det är Öråd nu på söndag. Vi får se vem som åker.
Ja. Okej, puss och kram.
Vi syns på stan.
Wee!
Hej.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.